Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hej, Kristin Ljungqvist.
Hej.
Och välkommen till en förbannad podd.
Tack så mycket.
Jag tänkte först säga välkommen till bokmässan, men det är inte riktigt min
också välkommen till bokmässan.
Ja, precis. Vi sitter på bokmässan.
Det gör vi.
Ja, jag som inte ens hade tänkt åka hit.
Nej.
Och nu sitter vi här ändå.
Ja.
Härligt.
Ja, det är härligt.
Ja, det är, var ett bra val, känner jag.
Mm. Håller med.
Kristin, vad är du förbannad på just nu?
Alltså det finns ju en uppenbar grej man kan vara förbannad på. Men jag tänker inte vara det.
Nej.
På princip. Mm. För jag tycker det är så tröttsamt att älta det här. Så därför är jag förbannad på bostadsmarknaden.
Den är jag ofta arg på.
Ja, men jag menar det. Den är jag så generellt förbannad på varje dag. Eller så här, liksom, gör mig bitter. Och
det är som,
så.
Man kan få liksom inte tänka på det när man ska gå och lägga sig. För då störs nattsömnen.
Ja, men faktiskt. Så jag Nej, men vi har ju en liten dotter ut som är 14 månader. Så börjar vi liksom gå i de tankarna att nu behöver vi komma till rätta med var ska vi bo så hon kan börja rätt förskola, bla bla bla. Så. Och så tittar man på hus och så inser man att under 3 års tid så har de stigit med 1 miljon ungefär, kanske nästan 2. Och det är helt sjukt.
Ja, helt sjukt.
Så man bara känner, vad ska man göra liksom? Vad ska jag göra?
Ja, men verkligen. Alltså, ni har ju varit mitt uppe i att försöka få tag på en större lägenhet. Och alltså, det är enormt svårt. Mycket frustration.
Och vi har 2 barn. Bor i en 2,5 på 54 kvadrat.
Oh, Jesus.
Det är lite trångt.
Ja, en eloge till er för att ni inte har mördat varandra.
Ja. Man går omkring och är så här liksom avtrubbad från världen hela tiden för att man är så arg.
Ja.
Men, och vi har ju gjort, alltså, det är väl både liksom ett val och ett tvång att bo i hyresrätt.
Mm.
Vi skulle ju inte kunna köpa även om vi ville, för i Stockholm så kommer vi behöva ha en insats på 600 000.
Ja.
Men väldigt många var ju med i det här omvandlingsracet som var för 10 år sedan. Och de tror att det är prick lika lätt idag. Och bara, men vadå? Det är väl bara att köpa en lägenhet.
Ja, men inte bara
ska ni betala så hög hyra i en hyresrätt? Alltså då kan ni ju lika gärna köpa. Och bara, ja, för då finns ju insatsen helt automatiskt.
Jag ska bara titta här i min bakficka efter min halva miljon som jag har undanstoppat. Ja. För det är ju det även liksom de som inte var med om vandlingsbubblan. Verkar liksom förutsätta att, men jag har inga sparpengar. Man bara, 20 000 kommer kanske inte komma så himla långt på liksom. Nu har inte jag ens 20 000 så det är liksom, folk förutsätter också väldigt
mycket.
Jag
tänkte först, är det du som bjuder på middag nästa gång.
I wish att jag hade det.
Ingen
sparkonto här.
I hear you.
Vi blir också förbannade på bostadsmarknaden, bostadssituationen.
Den är svår att liksom på något sätt reglera också.
Ja.
De börjar väl göra någon sån här lite tuffare grej i Norge, tror jag. Bland annat alltså Oslo, stora städer. Att om man, jag tror det är så här att om man äger en bostad och man ska köpa bostad nummer 2, alltså att man kan ha 2 bostäder, då måste man få fram 40% av handpenningen, eller insatsen då.
Jäklar.
Så det blir ju tufft. Och då stagnerar ju liksom prisutvecklingen lite. Och, så.
Men jag pratade med min kollega som kommer från Seattle. Och hon berättade att där bygger de liksom bostadshus med lägenheter. Och sen så köper privatpersoner lägenheterna. Och sen hyr de ut dem
Jaha. Så man har liksom en liten tårtbit som man lånar ut.
För de, då, det är ju inte bostadsrättssystem där som det är här, utan där är liksom, de äger sin lägenhet och sen så är de hyresvärda till den, och därför är det helt vansinniga hyror.
Såklart. Allting måste ju bli jätte, och så finns det säkert ingen reglering där, hur mycket säga, hyra man får ta ut. Nej. För det, oh, vad trött man blir. Vad trött man blir.
Det var ett bra ämne.
Titta vad arga vi blir.
Precis. Kan vi prata om något annat? Precis. Material till tre poddar här. Men det är ju inte för bostadsmarknaden du är här.
Nej.
Utan för att du har hyfsat nyligen gett ut Vita Tigern. Mm-hmm. Som är den första av kanske tre.
Två. Tror jag. Ja, det är krympt till två. Men jag tror det blir två.
För jag hittade ett jätteroligt inlägg som du hade skrivit på Litteraturmagasinet
för 40 år sedan. Ja, men precis. Det var länge sedan, men
det var innan den här boken hade kommit ut.
Ja.
Och jag tyckte det var så skönt att läsa det, för du skriver liksom att men gud fan, jag kommer på att det kanske kommer bli tre böcker istället för två, och bara, jag känner bara, jag fattar inte folk som skriver 10 böcker liksom, hur länge ska man behöva hålla på? Och ofta när man pratar med folk om skrivprocessen så är det ju många som säger bara, mina karaktärer, jag vill inte släppa dem vidare och sådär, men det var inte så himla skönt att läsa att det är, det behöver ju inte betyda att du inte gillar dina böcker, utan att det bara att man får vara så jäkla trött på det.
Ja, men verkligen. Ja, men det är, jag känner mig liksom att jag på något sätt blir lite låst också, lite tvingad liksom, så att jag då bromsas kreativiteten upp lite grann liksom. Så det hänger lite grann på det, märker jag. Så. Men sen så har det varit svårt att få ihop den här, alltså storyn, märker jag, att från början så var det liksom Vita Tigern, Svarta Tigern, Yin, Yang, och så ovan jord, under jord, så det blev liksom varandras motsatser lite grann, men sen så så blev det liksom så svårt att få ihop det dramaturgiskt i tvåan liksom, och se vad allt vad jag ska klämma in där liksom. Så då tenderar det att bli tre, men jag tror om det blir en bok två så blir det en bok två så att säga, och sen så tar det slut.
Berätta gärna om Vita Tigern för våra lyssnare.
Det är en dystopi, men det är också lite av en utopi enligt mina premisser. Jag har bland annat gjort så att jorden har blivit väldigt grön igen, och naturen har fått återhämta sig, och för mig är det en utopi. Jag blev väldigt lycklig av att tänka på det. Men det utspelar sig 300 år fram i tiden, särskilt i Göteborg, och Vita Tigern är namnet på ett migranthotell som byggs i Göteborgs hamn. Och handlingen kretsar kring Avalon McCoy som är hotellägardottern. Hon är 14 år, väldigt, väldigt ung fortfarande. Hon har inte gått på några större smällar, så hon är väldigt alltså ung, naiv och lekfull. Och sen så möter hon vuxenvärlden i och med att en person störtar sin svävare genom isen vid Sökarnas kaj. Så när hon börjar leta efter föraren så närmar hon sig en hemlighet som hon inte ska närma sig, som i värsta fall kan ta landet in i ett nytt kaos. Så det blir plötsligt väldigt allvarligt. Korta ordalag.
Ja, precis som du själv som har skrivit den här boken, kände jag också när jag läste det här hoppet om att världen får lov att återhämta sig. Jag älskade den biten.
Det är en utopi.
Men också att det är den är ju väldigt så här steampunkig, så det blir en sån härlig blandning av framtid och vintage.
Du skriver gaspunk. Vad är skillnaden på steampunk och gaspunk? Kan du förklara?
Alltså det här är så en subgenre till en subgenre till en subgenre. Det är så nördigt så det finns inte. Men om vi liksom ska diskutera så här detaljer, så är för mig, alltså gaspunk, det finns säkert annan slags gaspunk, men för mig så är det att alltså, samma mall som steampunk, att det finns ett estetiskt inslag, och så hur man driver samhället, och så finns det flygande fordon av olika slag liksom. Men istället för steampunk då, som har 1800-tals, alltså viktorianska, alltså typ korsetter och just höga hattar och sådär, så har jag 40-50-tal som jag tycker jättemycket om. Men det är också för att då så var vi på något sätt mer ett segare folk. Vi hade fortfarande husmorsknep kvar. Gemene man kunde saker liksom. Vi tog tillvara på, vi odlade själva, vi manglade lakan och vi, så att det liksom, jag ville tillbaka till det lite segare folket, folk som rent krasst kan överleva ett världskrig. Den eran vill jag tillbaka till. Så dels så har vi 40-talet i estetik. Och sen så hur vi driver vårt samhälle, då är det ju på vätgas, och då är det jättenördigt här nu, men solceller på taken som omvandlar ja, nu ska vi se om det är vatten som leds upp i ena änden och så kommer solljuset och så ser någon ädelmetall och så omvandlas det till vätgas som leds ner i andra änden. Det här är solceller som kopierar naturens egen fotosyntes och någonting som faktiskt håller på att tas fram, så det är ingenting jag hittar på själv. Jag tycker det lät så häftigt. Så vätgasen finns liksom överallt, man tankar bilar med det, eller bilar, svävare. Och luftskeppen har det, sina ballonger och så vidare.
För det är ju också skithäftigt. Det är ju väldigt många, gissar jag, som du har kommit på tvåpers som de är deras
tvåpersons svävare. Ja, precis.
Ja, det precis. Måste vara skitsvårt.
Ja, men jag tänkte också på det. Hur strukturerar man upp något sånt här i skrivprocessen? Det är ju liksom, det känns så enormt stort. Vad har liksom researchmässigt, hur har du gjort detta?
Alltså, det har liksom gått hand i hand. Alltså, research är ganska kul, men det är också ganska tråkigt. Så jag är liksom så här, alltså kanske vissa grejer man researchar i början, men sen så är det mycket att jag skriver och så märker jag att det här behöver jag kolla upp bättre, och då gör jag research. Men det är mycket det där i början, att hur man rent hypotetiskt skulle kunna driva ett samhälle utan att ta av naturen, alltså ett grönt samhälle som är liksom cirkulärt, alltså och vätgas, det är ju enda restprodukten, är ju vatten som kommer ut om man tankar, och nu kommer jag inte ihåg de motorerna heter, men det är inte förbränningsmotor utan det är liksom någon slags elmotor. Men sen så bara liksom sådana grejer poppar ur mig. Jag har den lyxen. Jag är ganska så här, hittar på ord. Så toppers och grejer, det kom av sig självt under tiden, alltså under skrivandets gång liksom. Sen så har jag alltid lösa dokument bredvid manuset där man liksom fyller på liksom info eller karaktärsbeskrivningar eller saker man bara ska komma ihåg liksom. Så rent praktiskt så finns det en väldigt massa dokument bredvid manuset.
Jag hoppas ju att vi kan gå tillbaka lite till det här husmorssamhället. Dock inte att alla kvinnor ska göra det.
Utan det är ett uttryck. alla gör allt.
Husfolkssamhället.
Jajamän. Husfolkssamhället. Arbetar.
Jag tänker ofta på det och hur jag själv lever. Och att jämfört med hur mormor levde och hur hon tog tillvara på allting. Och man själv ser att något börjar bli gammalt i kylen och puttar det lite längre in och hoppas att Alex upptäcker det.
Ja, precis.
Och laga kläder
Och liksom,
och nu är man har råd att vara så himla lat med naturen.
Ja. det var bra komprimerat, men absolut.
Återigen, jag älskade det där i boken också, att den gav liksom en grön framtid. Nu var det mycket vinter så att,
det var det, men
man tänker att under snön.
Under snön, och det är synd på ett sätt att det var vinter, för jag hade velat skriva om det när det är sommar, för det är väldigt rikt djurliv i stadskärnan, man märker det lite grann. Men när sommaren är där, det är lite knäppt rent av, det växer och det luktar och det liksom så här rinner och porlar överallt liksom. Så det hade varit häftigt att skriva en bok två bara för det liksom, och få visa miljön då liksom. Men ja, vi får se. Synopsis klart. Det är tiden som saknas.
Ja, det har jag skrivit här. Som en fråga.
Hur gör du?
Alltså, för du är ju författare. Du jobbar ju också med ett annat jobb.
Ja, precis.
Och sen
precis.
Så har du barn. Alltså, när hinner
och
du
ens ska du hitta ett hus?
Ja, precis. Ja.
Alltså, jag har räknat på det och kommit fram till att jag borde kunna ha en dag i veckan när jag skriver. Men det är verkligen, inte helt lätt liksom. Men innan så har jag ju inte haft heltid, utan jag har ju alltid kunnat liksom skriva och så. Men nu när man har en liten kott och man ska ha råd med det. Och även kanske då att bo annorlunda, så vi får se. Men än så länge så skriver jag på onsdagarna. Det är liksom mina dagar. Så jag jobbar måndag, tisdag och så skriver jag onsdagar. Och så är jag hemma med Rut och torsdag, fredag. Och så rullar det så. Så får man snåt sig lite typ kvällspass och så ibland också, märker jag. Det kan ju funka.
Man får hoppa över den där kvällsduschen ibland.
Ja, men lite så. Eller typ sitta och umgås med sin man. Vem är det?
Jag lyssnar ju på en podd som heter... Ninni Schulmans blogg. Skriven bestseller eller en annan bok. Där pratar de mycket om att man får liksom prioritera bort andra saker. Och det kan inte bara vara saker som är tråkiga, utan det får vara saker som kanske träning, det kan ju vara tråkigt, men ibland så är det kul. Att umgås med folk, att titta på tv liksom, för att liksom hitta den här ytan eller utrymmet.
Jag fick ju prioritera bort Alex ganska mycket, min sambo.
Ja, men jag tänkte säga det, det är mannen som ryker.
Han är ju bortprioriterad när Pokémon Go släpptes.
Accepterade han det? Sådär.
Sådär. Men grejen var att jag var hippaste tanten bland nioåringarna på vår gata ett tag.
Du var ute liksom till sent.
Alltså problemet är ju nu när man går med Pokémon Go, för att en snart sexåring upptäckte det, så är man ju den ohippaste som fortfarande håller på med Pokémon
Go. Jag har tagit bort mig för länge sedan.
Min tonåring var med Pokémon Go.
Men jag gillar också med boken att ingen av karaktärerna är 100% sympatisk. Jag kämpar ibland med Avalon och
blir såhär,
jag känner mig såhär vuxen och tråkig och bara, för att hon är så oerhört nyfiken. Men det är ju också det som är drivande i boken. Man vill ju att hon ska upptäcka saker, men man vill ju också att hon ska lyda.
Hon är ganska trovärdig 14-åring ändå. Och det här läste jag också någon annanstans att ofta så är i böcker så är tonåringen, de beter sig liksom kanske ofta lite äldre än vad de faktiskt gör.
Det är många både böcker och tv-serier tycker jag där liksom tonåringarna har en dialog som är liksom så här,
25-åringar liksom,
och så är det ju trovärdigt verkligen. Även om man blir
men man blir frustrerad med liksom 14-åringar, det är det de är till för.
Men jag tycker att det är också väldigt sympatiskt att alla är lite osympatiska. För till och med Theodor blir jag irriterad på vid ett tillfälle mot slutet. Jag ska inte avslöja.
Det är bra. Jag försöker göra så.
Frågan är, det ett medvetet grepp liksom, eller är det liksom bara som att det har,
alltså det blir, alltså, inte riktigt medvetet, utan jag försöker på något sätt skriva karaktärerna så realistiskt som möjligt. Ja. Och då upptäcker jag att de är inte 100%, alltså, som du säger, sympatiska. För att det tycker jag inte att vi är.
Nej. Eller vi är ju.
Ni två säger. Men jag. Nej, men liksom, man vet ju med sig på något sätt att man har sidor och saker man ångrar att man gjort. Alltså sådana saker. Samma sak med de här. Liksom, saker man... Ja. Nej, så att det är liksom ett medvetet fast omedvetet, eller vad ska man säga?
Ja.
Liksom. Att, ja. Nej, men sen så jag ser ju henne, Avalon, som en... alltså dels, ja, hon är... för jag tänker själv, när jag var 14 år, jag var jättebarnslig, jag var flamsig. Mm. Jag var så här... alltså, och lekfull fortfarande på något sätt, fast jag inte fick. Alltså liksom sådär.
Mm. Det är ju en väldig... 14 är ju väldigt så här ena steget i barn, andra steget mot vuxen ålder.
Det är en väldigt knepig ålder. Så jag kommer ihåg att nu mådde inte jag dåligt som tonåring, men jag minns liksom just det 14-15, det är ju liksom som brytpunkt i sitt liv.
Ja, det är det.
Där man verkligen, precis som du säger, står med ena foten i vuxenlivet. Och folk förväntar sig ganska mycket av en. Samtidigt som att jag fortfarande kunde leka i smyg när jag var 14. Jag skulle ju aldrig har berättat det för mina kompisar.
Nej.
Men ändå så här liksom, men små saker jag kunde säga, man stod och diskade så här. Ja, men liksom målade upp scenariot, här står jag och diskar åt Axl Rose kanske på Sheraton Hotel. Och det liksom, det finns ju där, tror jag inte. Jag tror inte bara det var jag. Jag tror några som att man skulle ju aldrig berätta det för någon annan.
Nej, men det var liksom så det var, man lever liksom ut sin fantasi fortfarande. Alltså lite så. Man mimade fortfarande. Men det är man kanske fortfarande. Men liksom att det var väldigt liksom närvarande i livet fortfarande. Att man, fantasin var inte bara in i huvudet, som det kanske är mer för vuxna, utan lite tossig.
Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like, what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Så ser jag henne framför mig liksom.
Var det Avalon eller var miljön, vad kom till dig först liksom? Kände du så här, åh, nu vill jag skriva om den här miljön, eller liksom, hur började allt?
Det började med en mörk tanke. Nej, men jag, för 3 år sedan cirka så insåg jag att jag har inte ens en idé om hur framtiden ser ut. Nej. Jag har liksom inte ens en fantasi. Jag har inte en vision. Jag vet inte vad jag vill rent av. Så det var lite så mörkt liksom. Man påverkas ju såklart av sin samtid, och det är mycket som hänger på våra axlar nu som vi egentligen behöver göra någonting åt. Ja. Det är mycket liksom. Så det började liksom där, att jag måste göra någonting åt min framtidsoro, för den börjar påverka mina privata beslut och liksom att skaffa barn och hus och allting. Och så tänker jag, varför då inte liksom skriva om det? För det är mitt främsta redskap i princip, fantasin och att skriva. Så jag började faktiskt med research, har jag för mig. Alltså av miljön, av hur och vad som redan existerar idag, liksom vad håller på att lösas och hur och bla bla så här. Hoverboard finns ju till exempel redan, liksom en riktigt svävande bräda. Nej, men det är så mycket som redan håller på att hända, så det var en så här hoppfull grej att börja med. Men sen så kom hon ganska tidigt, även det här miljö eller hotellmiljön som jag älskar hotell. Det är liksom så häftigt, och det känns som att det kan finnas många skrymslen och vrår som man aldrig ser.
Ja, det känns så himla pampigt det här hotellet också.
Ja, jag ser det också så. Liksom, det finns mycket tyngd i det på något sätt. Och, nej, så att det börjar med miljön, men ganska tätt så kom karaktärerna, och så vill jag liksom trycka in så mycket som möjligt av allt som jag gillar i äventyrsromaner. Och det är det här typ hotell, och så är det svävare liksom, och luftskepp och allt vad det nu var liksom. Så ser det ut.
Jag tyckte också att det kändes som jag också tycker är ett viktigt budskap, för det är ju ett immigranthotell, och att immigranter måste inte alltid vara sympatiska. För det tror jag är en bild som många har, att om du har det så himla svårt så ska du vara snäll, och är du inte snäll så förtjänar du ingen hjälp. Men jag tycker att det framkommer på ett lite mellan raderna, att det spelar ingen roll vad du är för människa, du kan fortfarande behöva hjälp.
En människa är en människa liksom.
Ja,
din bok är ju väldigt högaktuell också, om man tittar liksom. Det räcker med att vi tittar ut genom fönstret och ser vad som händer i Göteborg idag. Och framtiden ser ju liksom, vi vet vad händer. vad händer? Du skrev lite om att den här boken har du skrivit i form av ett terapeutiskt syfte liksom. Ja. Och nämnde biblioterapi.
Omvänd biblioterapi. Alltså, generellt ser det väl att man ska läsa sig till och må bättre, men det här är ju att skriva sig till och må bättre. Nej, men jag märker att jag förstår grejer genom att skriva om dem. Som till exempel i Fågelbarn, min bok 2, så vill jag undersöka om ondska verkligen existerar, eller om det bara är någonting vi tillskriver en destruktiv person eller kraft eller så. Och det kommer ju fram till att så är det. Det finns en destruktiv och en konstruktiv, en som bygger upp, en som river, en som vårdar, en som förstör, alltså så. Och sen så tillskriver vi dem epitetet ond eller god liksom. Men det var en sån grej, jag behöver skriva mig igenom ett drama för att liksom ta reda på hur det ligger till. Och det var liksom samma grej med det här. Jag behövde skriva om en framtid som existerar efter att det har skitit
sig. Efter att det har gått åt helvete.
Ja, liksom att oljan tagit slut och det har blivit liksom, folk har lämnat stadskärnorna och det blir lite så här, lite kaos liksom. Men att det finns något efter. Och då har jag googlat mycket på det här med typ övergivna platser och sånt som finns på nätet som är såhär fantastiskt.
Ja,
ja, det är liksom, jag vet inte varför man, jag mår så bra av att titta på de bilderna.
Ja, men det här
men det, naturen, det, liksom, naturen tar över.
Ja, men precis.
Jag var i Cambridge för några veckor sedan. Mm. Och då kom jag in på en kyrkogård. Mm. Och där har de bara låtit naturen ta över. Och det var så jävla häftigt. För det var ju så här. Vad heter det, gravstenar som står liksom huller om buller och det bara växer och man har liksom fått att trampa upp en stig emellan för att kunna gå omkring och titta.
Tog
och
det är... du bilder?
Ja.
Gjorde du det? Du får nästan dela dem, det låter helt fantastiskt.
Så det var väldigt fint, med reservation för att jag är inte så bra på foto.
Ja, ja, men jag vill bara se.
Ja. Ja, men alltså, överlag i England så finns det finns en del som är här väldigt fantastiska, lite halvförfallen, väldigt spooky, jag vet uppe i, jag åkte till England som au pair för många, många år sedan. Och första utflykten som familjen tog med mig på, då var såhär, nu ska vi åka till kyrkogården och plocka björnbär. Jag bara, the fuck.
Ja, jag vill inte äta björnbär.
Plus att jag inte tyckte så mycket om björnbär. Men det hade jag glömt bort just då. Så då åkte vi, och då var det verkligen såhär förfallen. Men naturen hade tagit
till mig. Det var som svampar som växer på gravannen.
Ja, men lite så. Och det var en helt fantastisk miljö att liksom plocka björnbär, att åka till och se liksom hur de här björnbär är också så här liksom gärna tar över saker. Och det var ju så här, precis som du beskriver, om kullvält eller fallna gravstenar. Det var liksom både fint och lite creepy. Ja, men, och det finns ju många såna här härliga sajter på internet där man verkligen kan titta
typ
på
rum som svämmat över, fiskar som simmar emellan dem, eller typ hus som är på vippen ute i havet liksom, eller det är så vackert.
Jag vet bilderna från Tjernobyl som kommer
när liksom de flyger med, in så här, precis. Det fanns även något ställe som vi faktiskt passerade med tåg när jag skulle till en steampunkfestival och gjorde research. Så passerade vi, nu ska vi se, det var mellan London och Lincolnshire. Så jag vet nu. Och då låg det liksom som ett stort, stort komplex på vänstersidan som var liksom som en, alltså en stor tegelbyggnad, och så var det en liten, liten bro emellan, så kommer nästa och det var också övergivet. Ja. Jag tror jag hittade den, sen har de gjort samma grej liksom, att de flyger med en sån här drönare liksom, och filmar. Jag för mig att det var något slags ölbryggeri för länge, länge sedan. Hur häftigt som helst. Just den här enorma, alltså det var så stort och tungt liksom. Ja, det var väldigt häftigt. Så var tåget åkte, vi bara nästan flagna. Och det var så, vi bara vände oss om liksom. Herregud. Ja.
Du har ju skrivit kaninhjärta också. Den har jag börjat läsa. Så den kommer jag
hur, går, hur går det? För det var du som var lite rädd.
Eller? Ja, precis. Ja, det är du. Men jag tycker inte att den verkar så, än så länge inte så himla läskig. Men jag kommer till fjärde del ungefär. För jag började på den och sen så började jag, nej men det är bättre att liksom koncentrera mig på Vita tigern. Och sen så gick jag tillbaka till den här och sådär. Jag får lite Agnes Cecilia-vibbar av den på något sätt.
Då är du rätt ute.
Ja. Yes!
Ja, nej men det är väl liksom samma typ av bok. Så. Men jag har faktiskt inte läst Agnes Cecilia.
Jag läste den när jag var pytteliten. Så att jag är liksom bara baserad på mitt dåliga minne.
Nostalgiläsning liksom.
Ja, precis. Känslan jag fick.
Ja, nej, men det stämmer. Det är ju liksom spökhistoria. På gränsen till skräck liksom. Eftersom jag skriver på en, eller försöker då skriva på en uppföljare till Fågelbarn, så läser jag lite grann i mina böcker och bara för att liksom kolla, och då tycker jag fan det blir lite läskigt. Så jag skrämmer liksom mig själv liksom efterhand så här. Så det kommer vissa sekvenser ska jag säga där jag reagerar, och det är ändå jag som skrev boken. Så lite så, varning.
Jag är ju både så här att jag gillar att bli skrämd, men jag tycker inte om att vara rädd.
Nej, ja, samma här. Ja, precis.
Det är ju känslan som ligger kvar hos en efteråt som är lite knepig.
Ja, det är som när man liksom läser spinner det, iväg.
Ja, precis. Men hur var den, för jag tänker, för du, när vi mejlade innan den här intervjun så skrev du också om det här, ja men det som vi pratade om precis också, att skriva som terapi. Var den boken terapeutisk för dig på något vis?
Inte så direkt som den här var. Den här bestämde jag mig verkligen för att jag måste skriva för att. Och så fanns det liksom ett tydligt så. Men de tidigaste böckerna är absolut terapeutiska. Det är mycket man liksom betar av. Och alltså så här liksom relationsgrejer och saker som kanske blir tokiga. Alltså liksom så. Man petar in vissa grejer för att, som jag sa, liksom skriva sig igenom det och sen förstå dem. Så skrivandet är ett slags lägga till rätta inombords för mig så. Nej men absolut. Sen ser jag ju liksom lite smått spöktroende, så det var ju lite kul att få skriva om det också, alltså typ gestalta det så.
Jag tycker det, för min del är så jobbigt, så egentligen tror jag inte på spöken, men jag blir så fruktansvärt rädd för spökhistorier ofta. Så vi hade varit, när jag bodde i Malmö, så var det en restaurang som hade sin uteservering på vår innergård. Vilket gjorde att vi sprang upp till oss när vi skulle gå på toaletten, för vi orkade inte stå i den jättelånga kön liksom. Och då berättade min kompis en så jävla läskig spökhistoria om, jag måste nästan berätta den.
Det var en gång.
Det var en gång.
En förbannad podd goes creepy podd.
Ja,
I like it.
Det var i en lägenhet i grannhuset där hon bodde.
Håller jag för öronen.
Där då hennes kompis flyttade in. Och så hörde de så här konstiga dunsar i väggen hela tiden. Och de bara, vad fanken är det här? Och bara, men vi kan inte se någon. Och gick upp till grannarna och bara, vad håller ni på med? De bara, vi gör ingenting. Och sen så bara fortsatte det och fortsatte det. Och sen så var det så här, flera hade de ett litet barn som fortfarande var i säng.
Oh, det är det värsta med barn!
Ja, och då hade de så här på nätterna vaknat av att han satt och grät.
Nej!
Och kommit in och kollat och bara, men vad hänt? Och så satt han och pekade mot taket så här. Och sen så fortsatte det här och de bara liksom bara, vi måste ju vara sjuka i huvudet. Och sen så en natt så kom de in och då hade de sett att så här, antennsladden till tvn låg runt barnets hals.
Nej, nej men lägg av.
Och de bara, ah, fan, vi ringer till de som bodde här innan. Nej. Och de bara,
nu börjar jag hyperventilera. Hej,
bara, hej, ni bodde ju i vår lägenhet innan och det här låter jättekonstigt, men alltså spökar det här? Och de bara, ja. Alltså vi flyttade, det var därför vi flyttade. Och då visade det sig att i den lägenheten, jag har inte kollat upp ifall den här historien stämmer.
Den är bra.
I den lägenheten så hade det bott en familj med en pappa som blev galen. Så att han dödade sin fru. Och sen så högg han sig igenom väggen med en yxa in till sitt barn.
Dunk.
Som han strö
nej.
En tv-sladd som han hängde upp i taket. Och sen tog han sitt liv. Jag gissar att detta inte stämmer, för man skulle ju ha läst om det någon gång, tycker jag. Men jag
vet aldrig, vi får börja googla.
Eller vill
men
vi det?
Men jag hade hört den här historien och jag bara, men jag tror inte på spöken. Och sen bara, men nu ska jag gå upp på toaletten i vår lägenhet där ingen är, helt mörkt. Så att jag var liksom så här tvungen att så här gå längs väggen och trycka mig. Och sen så bara, shit, där är en spegel. Och bara så här, går på tårna mot väggen och bara så här, in på toaletten, sätter mig nästan inte ner. Och sen bara, jag tvättar händerna någon annanstans.
Ja, men fast alltså, jag tror inte på spöken.
Nej, men alltså spökhistorier har ju ändå den tendensen att locka fram det tvivlet hos en. Just barn är ju också,
det är
när man inte vet,
säkert kan man ha
dem. Ja, och kan de se någonting, de lär ju då vara mer öppna, ta emot
precis.
Och se saker.
Som djur.
Precis, som reagerar. Alltså det är också det värsta, man hemma själv och har ett djur som är plötsligt reagerar och börjar stå ut genom fönstret. Man bara, när jag var mindre, jag har en småsyskon som är 13 och 15 år yngre än mig. Och pappa och hans fru brukade hyra en stuga på Öland. Vid ett gravfält. Och då satt ju min lilla syster som då var typ 2-3 år. Hon kunde prata, så hon var 3. Vad är det tanter som dansar i trädgården? Man bara, hell no!
Tanter som dansar, fast det var ganska söt.
Ändå liksom inga farliga spöken, tänker jag. Dansanta.
Nej. Nej, nej, min mormor började bli dement och vi inte riktigt hade fattat det. Då kom jag hem till henne och då var hon så här, tittade på sina handleder och tittade upp och bara, de har försökt att döda mig. Va? Vem då? De små flickorna. Och man bara, var är de? Jag vill se dem nu! Men förutom det, har du några kulturella tips att ge? Antingen bok, film,
musik, tv-serie,
En förbannad podd.
Ja, men precis, den ska man absolut lyssna på.
Jajamensan.
Nej, men jag har ju blivit så här sjukt på True Detective första säsongen. Så den är en sån som jag liksom, ja, överväger att se om. Men den är också lite så här att påverka mitt skriv nu liksom. Men den är säkert lite sagd redan. Sen är jag ju dålig på typ att, alltså, konsumera kultur just nu, känner jag. Men vi tittar på House of Cards, tycker väldigt mycket om. Finns på Netflix.
Good old flixan.
Ja, men den är bra. Den är bra. Nej, men det är väl det.
Det här är lite så här taskig fråga att slänga upp.
Ja, det är någon som är typ, ja, men typ som någon som är så småbarnsförälder. Jag skyller på Rut.
En bra steampunkrulle då som du kan tipsa eller bok eller gaspunk eller punk.
Ja, så där, så det, till exempel de senaste Sherlock Holmes filmerna med de är lite steampunkaktiga liksom. Sen så såg jag en med vad hette den? Och jag kommer inte ihåg vad den heter.
Going Postal tror jag att jag såg någon serie som hette, någon sån här miniserie. Undrar om inte den var lite åt steampunk-hållet. Jag kan tyvärr inte minnas om den var bra. För det var ett tag
sedan. Alltså det är liksom inte så många storfilmer. Liksom så här, och då kanske lite, jag vet inte, jag är inte så bra på det. Men jag tänker liksom välgjorda filmer som har den
som också är bra. Typ
Selmas jul, den senaste julkalendern. Där har vi steampunk liksom.
Vad heter den? Det är ju också någon, Michelle Pfeiffer, men en sån gammal barnfilm. Den är säkert 10 år gammal och de åker i något skepp.
Det är Philip Pullmans guldkompassen, för den är lite så här steampunkaktig också. Ja. Nej, men det finns liksom, jag är så här halvlat men när det gäller att konsumera kultur. Nej, men jag är lite så här petig, märker jag, och kräsen.
Ja,
så jag börjar bara pissa sådär liksom, och sen så, men då gör jag det hellre själv och så skriver jag en bok.
Det gjorde du rätt.
Ja.
När kommer nästa bok?
Ja, det kan
du behöver inte bara veta till igen, utan det
nej. Ja, precis. Alltså jag tänker att jag ska skriva den. Och sen ge ut
lan.
Och nej, jag
nu
tänker,
har ni fått lektion i man
ja. Nej, men jag tänker om jag får ha kvar mina onsdagar så har jag räknat ut att 10 sidor i snitt producerar jag. Jag kanske producerar mer. Och så brukar den landa på runt 300 A4-ish kanske. Kanske, ja. Så då tänker jag liksom att alltså något halvår, något år så, iso.
Ja. Jag måste fråga en till sak. När började du kalla dig för författare?
Gör du direkt. Nej, alltså först när
för
jag blev publicerad.
Ja,
alltså.
För det tänker jag, har ett par kompisar som har gett ut böcker. De bara, det är bara en bok och jag är inte författare än. Och sådär, liksom. Ja.
Direkt, pang på. Men inte innan, känner jag. Då är jag skribent, liksom. Ja. Då skriver jag. Men när man författare känns, okej, nu är du författare för att nu kan du betala skatt för det du gör. Ja. Alltså då blir du författare för det är en yrkestitel.
Ja, just det.
Yrke i något citat för att man känner sig lite. Men, men det är ändå ett yrke. Så resonerar jag kring det.
Bra. Men tack för att du ville vara med.
Ja, tack för att jag fick vara med. Jättekul.
Nu är det ju bara att gå hem och skriva en bok.
Ja, jag går hem och skriver den.
Så bra, vi ser fram emot den om något år sådär.
Ja, precis.
Att den blir klar då.
Någon
gång i framtiden som förhoppningsvis inte är lika mörk
eller
som den är just nu.
Ja, precis.
Nej.
Tack och hej.
Ja, tack och hej.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.